Hej och välkomna till Morotspodden, podden som handlar om hållbara, välmående och motiverade hästar. Jag heter Lena Manea och idag sitter jag här tillsammans med Anne Dirksen och vi ska prata problemlösning. Vill du veta mer om mig eller Anne efter avsnittet så hittar du all information på min hemsida lenamanea.se. Problemlösning, Anne.
Ja, problemlösning. Problemlösning är verkligen en stor del av mitt arbete. Både nu när jag jobbar med klickerträning och positiv förstärkning. Och även tidigare innan dess då när jag jobbade som horsemanship-instruktör. Många som får problem kommer ju då att leta upp någon som kan hjälpa dem. Och det är betydligt färre personer som vill göra rätt från början så att säga och därför kontaktar oss.
Jag tänker att man väntar tills man får ett problem så att det blir mycket problemlösning.
Precis, det blir det. Ja. Och det är lite sorgligt ibland att man behöver, ibland kallar jag det lite fult, men att städa upp efter att någon annan har gjort fel och man kanske hade velat att någon hade kontaktat mig mycket, mycket tidigare så att man hade kunnat plocka upp det och fixa det mycket tidigare istället för att det hade gått så långt. Men sen är det ju som det är och det är ändå ett väldigt tacksamt jobb att hjälpa människor och hästar att lösa problem. Och det kan ju vara såklart väldigt många olika typer av problem. Och det som jag har kommit fram till nu på senare år, det är att många av problemen som jag även stött på tidigare har berott på fysiska bekymmer. Mm. Och det har ju du och jag pratat om, Lena. Att, jag minns att du någon gång sagt att alla problem har en fysisk orsak. Och jag lutar absolut åt det hållet. Kanske inte alla, det kan nog finnas undantag, men absolut 9 av 10.
Det finns ju alltid undantag som bekräftar regeln också. Ja. Men jag tänker just det här att jag tror att när jag har uttryckt det så är det just när folk säger att nej, men den är kollad och den har inte ont. Och det kan man aldrig säga att en häst inte har ont. Nej. För att om man tänker sig själv så någon gång varje dag så känner man av att man har ont någonstans. Oftast.
Eller hur? Ja, och jag älskar när du säger så just för att man kan inte så definitivt säga att min häst har inte ont. Så, eller det är inget fel på den bara för att någon har tittat på den. Och det är faktiskt ganska vanligt att jag kommer ut till människor som har kanske köpt sig nya hästar och hästar som precis har gått igenom en veterinärbesiktning som har blivit till och med röntgade och som har gått igenom böjprov allt möjligt och blivit helt utan anmärkningar gått igenom besiktningen och som senare då visar sig ha mycket, mycket stora problem i sin kropp. Jag har såklart väldigt många som här exempel, men nu tänker jag på en tjej som ringde ut mig för att hon hade problem att hantera sin häst i boxen. Hon kunde inte ta tag i sin häst i boxen för att den var så aggressiv. Och hon kunde inte borsta hästen utan att hon behövde ha munkor på den. Men sa ändå att ridning var ju inget problem. Men när jag väl började ställa lite mer kritiska frågor så visade sig att hästen ändå hade saledtvång och hästen bockade och var ovillig till saker och ting. Men det tyckte man av någon anledning var helt normalt. Mm. Men att hästen inte gick att ta i boxen, det tyckte de var ett större problem. Mm. Och den här hästen, jag hjälpte den här tjejen då, att klara de absolut första vardagsgrejerna för att kunna hantera hästen. Men det visade sig då att den hade pålagringar i hela ryggen och hade fruktansvärt ont i sin rygg. Och därav beteendeproblemet.
Tog de bort den hästen sen? Eller vet
det
du vad
vet jag faktiskt inte. För att jag har inte varit tillbaka till hästen. Utan jag har bara fått höra att den hade så stora problem då med kroppen.
För jag kan tänka ibland med det här med ont och om man tänker veterinärbesiktning och så. Att jag kan också tänka i andra änden att det finns många hästar som blir utdömda. Som inte skulle behöva bli utdömda om vi tänkte på ett annat sätt. Så att det blir ändå liksom två sidor av det. Å ena sidan, de flesta hästar med problem har ont. Å andra sidan, behöver inte leda till döden.
Nej.
Vi behöver bara ta hand om det på ett annat sätt än vad vi kanske är vana vid.
Och det kanske helt beror på vad det är för typ av fysiska problem, antar jag.
Jag tänker på den här hästen som vi hade med på kursen och som mm. vi skodde av och som jag har behandlat och du har tränat och som var utdömd, kan man säga. Eller veterinären ja. Tyckte inte de skulle behålla hästen för den hade pålagringar i SC-leden.
Ja.
Kan inte du berätta vad som hände med honom efter en ja. Månad hos dig?
Jag hade ju träffat den hästen en gång tidigare, kanske för ett år sedan. Och då upplevde hästen som mycket besvärlig i form av att den kändes hotfull och obehaglig. Man kändes inte säker kring hästen. Den kunde göra utfall och kändes väldigt, väldigt spänd och ja, inte tillfreds överhuvudtaget. Och då såg jag inte henne, ägaren då, och hästen förrän på kursen. Och även då på kursen tyckte jag att hästen var ganska obehaglig. Den försökte sparka, den kunde hugga, göra utfall, springa över den. Gjorde den flera gånger faktiskt på den helgen och har även springit över mig. Första passet jag hade med den, som när jag skulle träna den då. Han mycket, mycket svår att gå av. Tog väldigt lång tid för att han tyckte det var så svårt och så jobbigt att stå på tre ben. Och då tänkte jag att ja, men det här är såklart ett väldigt stort problem, och vi visste inte riktigt hur bra det kunde bli. Men vi hade ingen annat val för att han var redan utdömd av veterinären. Och han blev bättre under kursen när du hade behandlat den, Lena. Och jag gjorde då sen i träningen att jag framför allt tog bort all tvång. Så just för att den hästen skulle kunna slappna av och börja lita på människor igen, så var det viktigt att han kunde välja själv att delta i träningen eller inte. Så jag satte upp ett som en bana på ridbanan där hästen kunde gå utanför och jag gick som en korall på insidan, så att säga, ganska stor sån, så att den hade en hel bana ute vid kanten. Och då la jag ut olika saker där vi tränade där då på den här banan. Och i början så var han obehaglig och han var hotfull. Och han kunde, speciellt efter han hade gjort någonting, alltså klivit ett lite större kliv eller klivit av pallen eller klivit över en bom, då kunde han verkligen hugga efter mig och han var besvärad. Eller när han böjde sin hals i vissa lägen, så kunde han också verkligen hugga och bita mig direkt efter, som att det hängde ihop med smärta som han kände då. Men ganska fort så tyckte jag att han blev mycket, mycket lugnare. Han var en väldigt positiv häst i form av att han ville gärna delta. Och tyckte alltid det var kul att träna. Och problemen bara försvann. I och med att jag ställde liksom inga krav på honom, utan allt var verkligen frivilligt. Ville han inte, så då gjorde vi någonting annat istället. Och det var ju väldigt intressant att upptäcka så tydligt med just den här hästen, eftersom han var så pass obehaglig och aggressiv i början. Och ganska fort på kanske 4-5 träningspass så kunde jag vara nära honom. Jag kunde stå och klappa honom överallt och han var väldigt avslappnad och trevlig.
Det blev ju en stor förändring på honom redan från lördagen till söndagen där på kursen. Men jag var väldigt glad att vi hade en veterinär med som deltagare och en fysioterapeut. För att jag tror inte jag hade riktigt vågat göra så mycket som jag gjorde annars. För det kändes inte... Alltså man vill inte gå emot vad en veterinär har sagt. Men vi hade ändå... Ja, vi kunde få en second opinion där lite grann.
Ja.
Men jag tycker att det... Och nu menar inte jag... att man ska hålla på och problemlösa hästar som är utdömda. Inte så. Men att det finns ibland andra sätt. Men gärna i samråd med veterinär. Kolla om man får träna stabilitet och proprioception och de här bitarna som vi gjorde. Och som jag också pratade med Hanna om i förra avsnittet av podden.
Ja, precis. För det finns ju ganska många tränare som mina kollegor som upplever samma sak. Och det som egentligen är också fint just när hästen redan är utdömd, så har vi inte så mycket att förlora. För att antingen så avlivas hästen eller så ställs den bara i en hage. Säger att man tycker att den kan vara sällskapshäst. Eller så ger vi den en chans till på det här viset. Och så får vi se hur champagne kommer fortsätta. Det vet vi ju inte såklart hur det kommer utveckla sig. Men just nu tycker jag att det ser väldigt positivt ut. Och jag har till och med sett ägaren nu ute i skogen. Vi var ute på en skogstur i skogen och han rids på långa tyglar, han ser mjuk ut och tillåter sin ryttare att hoppa upp och har verkligen inget besvär på det viset, så som jag tyckte var så uppenbart i början.
Nej, men han fick ju upp en helt annan rörlighet i ryggraden och,
ja,
och sådär också.
Han är så mycket mjukare i musklerna, för jag kan ju inte se det du ser, Lena, rent fysiskt. Eller, ja. Men jag kan absolut känna när jag tog på hans, för framförallt överlinje, ryggen och korset, så kände jag hur den här extrema stelheten var som bortblåst.
För att han hade fått igång en stabilitet i kroppen, och då kan sekundära stabilisatorer släppa.
Ja.
Men hur tänkte du liksom kring problemlösning då när du jobbar mer med horsemanship-tänket?
Tidigare då som horsemanship-instruktör så jobbade jag också mycket med problemlösning i olika former. Men det vi tänkte mycket då, det var att hästen behövde lära sig vad den skulle göra. Den behövde uppfostras, eller den behövde, och då pratade vi mycket om dominans, att hästen behövde lära sig respekt och respektera det vi sa, och den behövde bli lydig. Så det var nästan aldrig att vi tänkte att hästen kanske hade ont. Det slog mig inte ens med de hästarna som vi hade som, det vi kallade för räddningshästar. Men jag minns att jag tyckte det var konstigt att inte de hästarna veterinärbesiktigas innan de kom till oss. Innan vi började träna dem. Men de som jag jobbade för då och med tyckte inte det var nödvändigt, utan vi körde bara på. Det som gjorde att jag började fundera på det här var att på den tiden redan då, att det kom en tjej som behövde öva i sin utbildning till ekviterapeut. Och hon bad oss få öva på just de hästarna vi hade då på den gården. Och berättade att många av hästarna hade ont. Mm. Och hon berättade om saker som hon upptäckte då i hästarnas kroppar. Och som jag sedan kunde koppla ihop med hästens beteende. Och helt plötsligt började jag förstå varför denna hästen la sig ner för att få av sin ryttare när vi ställde krav på den. Och helt plötsligt började jag förstå varför de hästarna var så ovilliga till att göra vissa övningar, vissa saker. Och det var väldigt jobbigt. Det var jättejobbig insikt. Därför att det innebar att vi hade gjort fel. Och jag minns hur jag inte fick någon gehör för det inom den världen. Det togs inte på allvar och det var inte så intressant. Men jag minns det mycket väl, och det har absolut sått ett frö hos mig och som jag har tagit med mig. Och idag så tänker jag verkligen annorlunda. Och när så fort jag träffar problemhästar eller folk kontaktar mig, så vill jag alltid först veta: hur är hästen kollad? Har du testat de här grejerna? Har du tittat på de här sakerna?
Mm.
Innan vi börjar se att det är ett beteendeproblem som vi behöver träna. För det är klart att det är möjligt. Och det är klart att det kan vara hästar som har haft ont som fortfarande behöver lära sig ett nytt beteende. Mycket, mycket möjligt. Det kan ju också vara psykologiska problem eller traumatiska upplevelser som är väldigt bra att träna bort just. Då behöver man kanske inte tänka att allting är fysiskt. Men det vill man ju veta först. Därför att om vi försöker träna bort ett beteende som egentligen har en fysisk orsak, så kommer vi ingenstans. Det kommer inte bli, det kanske kommer bli lite bättre, men man kommer aldrig helt till ett bra resultat, såklart.
Så hur tänker du nu när du jobbar med positiv förstärkning istället jämfört med hur du gjorde förut?
Då tänker jag framför allt att när hästen har autonomi, då kan den berätta med sitt beteende, kan den berätta för mig om den vill delta eller inte vill delta. Det är såklart viktigt att hästen då har ett alternativ att göra. Vad kan den göra istället för det jag ber om? Och där får jag viktig feedback, så jag tycker att det är värdefullt att hästen faktiskt har möjlighet att säga nej till vissa övningar, och då brukar jag vara ganska ödmjuk till det, speciellt om jag vet att hästen kanske har svårt rent fysiskt. Men också kanske generellt att jag är ödmjuk och tänker att vi kan göra något annat, så kan vi alltid komma tillbaka till den andra övningen som kanske var svår, eller kan jag göra den lättare för hästen och så vidare. Och ser jag då att hästen inte blir bättre, då kollar jag med dig till exempel, Lena, och frågar varför vill inte min häst göra det här, eller vad som kan vara problemet, om det kan finnas någon fysisk anledning.
Och det, jag är ju ständigt ute efter att göra mig själv arbetslös, och när man jobbar tillsammans med dig så är det ju väldigt enkelt att bli arbetslös, för att när man tränar hästar på det sättet så blir det ju så fantastiskt bra resultat. Det är bra, väldigt bra. Man ser att det går framåt fort och att hästarna får mindre ont i kroppen.
Ja, när de gör saker som de faktiskt klarar av och inte spänner sig i övningarna.
Och när de får säga nej hela tiden. Och jag har en praktikant här nu, egentligen inom odling, men hon är superintresserad av hästar. Och jag vill inte ens låta henne leda hästarna i början, för jag kände att hon kan liksom sätta press på Chanti att hon måste gå framåt fast att hon inte vill. Och hon har ju fått lära sig nu att hon absolut får bestämma. Men som tur var så är hon så jätteintresserad av varför mina djur är så gosiga. Varför de står och hästarna gnäggar och hunden vill vara med mig hela tiden och sådär. Så att hon har börjat klickiträna hästarna.
Ja.
Och ska ta med sig det hem till Tyskland när hon åker hem.
Kul.
Och då tänker jag just på det här att jag kanske går till överdrift ibland med att jag inte vill tvinga Chanti till någonting. Men det är verkligen det som jag kan se som den stora grejen som gjorde att hon blev av med sin hälta. Det var att allt tvång försvann överhuvudtaget. Man vill ju gärna ha en magisk övning. Eller att du ska kunna här sitta här och säga nu att gör så här och så här och så här. Men framförallt så är det här, när hästen säger nej så är det nej.
Precis. Ja, den är så viktig. Ja. Men sen skulle jag vilja prata lite om de här problemen som kanske inte är fysiska. Så säg att hästen till exempel är rädd för någonting. Och vi låter oss utgå ifrån då att det inte finns någon fysisk orsak, utan det kan ju vara att hästen är rädd för flugsprayen, eller hästen är rädd för att gå in i transporten, eller har problem att vara ute på skogen, vad det nu kan vara. Då...
Nu räcker jag upp handen.
Ja.
Nej, men jag tänker, om de har många sådana problem,
ja,
tänker du ändå att det kanske är fysiskt, för att om man har en häst som är väldigt så, har mycket problem. Men jag är med på att om en häst som inte har så mycket problem har problem med flugspray, då behöver det inte vara fysiskt.
Ja, ja, absolut. För precis när jag sa det så tänkte jag på den här hästen som kanske har problem med allt. Och då kan man ju tänka sig, om man har ont, ständigt ont, eller lite grann ont hela tiden, då är det klart att man blir orolig som individ, och det är klart att man inte riktigt klarar av nya situationer och man tycker allting är för mycket för att smärtan tar redan så mycket energi. Så att absolut, är det en häst som känns liksom hyperrädd eller för överkänslig, ja, då tänker jag fysiskt. Men låt oss gå tillbaka till en häst som har ett problem och inte
eller
många problem.
Eller kanske två. Tre. Ja.
Ja. Inte så många.
Nej.
Och så känns det som en harmonisk häst annars. Om vi till exempel tar flugspray som ett ganska vanligt men simpelt problem. Då kan vi såklart jobba med startknappar som vi redan har pratat om i ett annat avsnitt. Där vi successivt vänjer hästen och ger hästen kontroll i situationen. Och det tycker jag är en ganska schysst typ av problemlösning. Alltså, vi vänjer hästen successivt och vill inte använda det som vi kallar för flooding. Alltså en träningsmetod som faktiskt är väldigt vanlig inom horsemanshipen. Där man utsätter hästen för stimulit. Alltså, hästen är rädd för flugsprayen och jag sprayar på den. Eller i närheten av den. Och hästen, jag ser framför mig att hästen trampar omkring eller till och med försöker springa iväg. Men jag håller i den så hårt så att den går i en liten cirkel runt mig. Och jag fortsätter jaga den med den här flugsprayen tills hästen står still. Och då tar jag bort det. Och det här är ju negativ förstärkning i form av att jag fortsätter med det jobbiga tills hästen gör det jag ber om, alltså står still, och då tar jag bort obehaget. Men när man gör det på det här sättet så extremt, så kallar man det för flooding. Alltså man svämmar över, eller översvämmar hästen med stimulit som är jätte, jätte läskigt.
Och då går ju hästen antagligen i freeze, för den ser ingen annan utväg.
Precis.
Och så finns det de här hästarna som fightas för sitt liv, och de kanske man ger upp med då.
Kanske det, ja. Mm. Ja, eller så gör man, så slåss man tillbaka. Mm. Helt enkelt. Då straffar man hästen ifall den försöker sig ifrån. Tills då kanske den flår, man kanske slår den på nosen då, eller på bringan, för att den inte ska anfalla. Och det är samma sak gäller när hästen är lös. Man kan fladda hästen när den är lös. I en rundkorall till exempel, att vi förföljer hästen med en presenning eller en boll tills den står still. Och det är klart att hästen lär sig att stå still. Men tittar vi noga på hästens uttryck så ser vi att hästen inte är bekväm. Vi ser öron som är halvvägs bak, vi ser ett huvud som kanske är något höjt, kan också vara lågt huvud faktiskt ibland. Vi kan se lugnande signaler för de som har koll på dessa. Och jag tycker nu, när jag har lite mer kritiska ögon, så tycker jag att det är mycket, mycket vanligt att man ser obehaget hos de här hästarna trots att de står still. Och det är för att när de rör sig så blir de så fruktansvärt bestraffade för det, så då är det klart att de står still. Så det vill vi ju såklart undvika. Så det vi vill göra istället är det vi kallar för human problemlösning. Eller etisk problemlösning. Där vi vill att hästen är så pass bekväm i den här processen att den vill delta frivilligt. Och det här är såklart ganska intressant. För varför skulle hästen vilja delta i någonting som är obehagligt överhuvudtaget? Det är klart man inte vill det. Jag har gjort en hel del funderingar till mig själv och tittat på vad jag har för rädslor och vad skulle motivera mig till att faktiskt vilja göra någonting åt det. Jag har till exempel en så här ganska extrem spindelfobi som jag själv tycker är superlöjlig, för att jag vet inte. Jag tycker inte man skulle behöva vara rädd för spindlar så, men det råkar jag vara. Och det är ganska intressant att ha det som en liknelse då till mig själv, att det är klart att jag har ingen lust att jobba på min spindelrädsla och gå in i ditt stall, Lena, här och leta upp den största spindeln som finns. Om jag kan sitta här och dricka kaffe med dig, det är mycket trevligare. Så det är intressant att titta på vad behöver göras för att hästen ska vilja delta. Och det som gör skillnaden är kontroll. Så jag kan jobba på min spindelrädsla om jag har kontroll i situationerna. Och en bra motivation.
Så du väljer när du går och letar upp spindeln och du får chokladkaka när du tittar på spindeln?
Till exempel.
Är det bra?
Det skulle kunna vara bra. Just i mitt fall är chokladkaka inte en så bra motivation, därför att det finns, chokladkakan är god, men det finns en bestraffning i det också, för man ska inte äta choklad för det är onyttigt. Okay. Är du med? Så att det är
morot?
Morot, ja.
Jag har jobbat just med spindelfobi på en kund med NLP-tekniker.
Ja.
Och det är ganska spännande hur man, alltså våran hjärna, hur vi kan ha kontroll. Alltså du kan tänka på en spindel och så kan du välja att göra bilden mindre, skjuta den ifrån dig, och sen kan du välja att göra bilden större, och så kan du stoppa där du vågar, så stor som du vågar ha den. Och man kan... Ganska spännande vad man kan göra bara med att sitta och tänka på spindlar.
Aha, faktiskt. Intressant. Mm.
Men det ska vi inte prata om idag, för det funkar nog inte på hästar.
Nej, det kan vara knepigt.
Mm.
Men det går att jämföra sin egen rädsla för någonting med hästernas rädsla. Om nu rädsla är problem då.
Och kontroll, absolut. En nyckelpunkt där också då.
Ja, verkligen. Så det finns mycket olika sätt att tänka på det här med problem. Och det som summerar ihop det hela lite, för att vi ska ha någon typ av röd tråd i detta med startknappar och med motivation och olika saker och smärtor och sådär, så har vi utvecklat det som vi kallar för problemlösningstrappan. Och det är någonting som Susan Friedman egentligen har utvecklat människor, och då heter den Humane Hierarchy. Och vi har tagit den som inspiration och gjort om den lite så att den passar för häst och passar för oss. Så som vi tycker att det är lämpligt.
Är det du och Joanna som har gjort det?
Ja, säger jag vi, då menar jag och min kollega Joanna.
Ja, men det skulle kunna vara vi som i forskningsvärlden. Ja, jag kan prata så ibland att vi vet ju att det är så här nu.
Sant, just det. Jag menar då, jag och Joanna. Ja.
Och jag har använt en problemlösningstrappa när jag har haft föreläsning och hänvisat till er. Men då har jag gjort rätt då, som har hänvisat till er.
Jättebra. Ja, så den får man gärna använda och man får gärna sprida den. Man får gärna skriva ut den bilden om man vill. Den finns gratis på vår hemsida under våra gratis e-böcker. I den e-boken som heter just problemlösning, eller human problemlösning kanske den heter. Så, och den är ju stegvis då. Och den första punkten, nummer ett, det man ska göra när man har ett problem, det är just att kolla på hästens hälsa, hästens utfodring och hästens fysiska miljö. Hur ser det ut? Och det kan vi ju prata jättemycket om såklart, men det kan ju bli ett helt särskilt poddavsnitt.
Det är väl lite inne på berikningen där också.
Till exempel,
så att de har en berikad miljö.
Ja, och hästen har förutsättningar för att må bra överhuvudtaget i sin fysiska miljö. Och där ingår ju hästens naturliga behov, och där kan vi jobba med berikning och vad kan vi göra rent fysiskt. Så det i sig är liksom en jättestor grej. Men också viktig, just för att många av problemen går att lösa där. Och tänk om vi kan lösa problem genom att ge hästen en hagkompis och helt plötsligt går den att hantera. Hästen som inte ville gå in i sin spilta när den var halt och inte gick och leda sina 20 minuter i skritt. Kanske för att den inte ens hade en sjukhage att gå i. Den hade inget sällskap. Det finns sån här... I min värld är det oetiskt då att försöka träna bort ett problem som ligger i de här grundläggande behoven hos hästarna. Eller rent fysiskt då. Så vi går inte vidare och gör någon typ av träning om vi har problem där. Och det som händer efter det, innan vi börjar träna, då har vi arrangerade antecedenter. Alltså, kan vi ändra om våra rutiner? Kan vi göra saker och ting på ett annorlunda sätt så att vi kan undvika problemet? Och det kan ju vara någonting som folk tycker är lite konstigt när jag säger att vi ska undvika problemet. För mig har det blivit en sån logisk grej att vi vill inte att problemet ska uppstå. Så vad kan vi göra? Men vissa människor kanske tycker att det är konstigt eller lite fult att gå kring det, så att säga. Jag tycker att det är trevligt. Och då kanske man kan undvika en konflikt till exempel, som är ännu jobbigare. Och sen går ju trappan vidare tills man börjar träna hästen. Och då väljer vi först då att träna hästen med positiv förstärkning. Och sen kommer negativ förstärkning. Och sen kommer bestraffning. Och bestraffning är ju i så fall... Då har vi både negativ bestraffning, alltså att vi tar bort någonting som hästen vill ha. Eller så använder vi positiv bestraffning och då tillför ju någonting som hästen tycker är obehagligt, ett slag till exempel. Och den här trappan tycker jag är väldigt värdefull just för att det ger oss den här röda tråden. Och ger oss den här riktlinjen så att vi vet i vilken ände vi ska börja. Så att träningen blir så etisk som möjligt.
Bra, jag kommer att tänka på då problemlösning inom klickerträningen. Alltså man har autonomin på plats, man har en häst som villigt gör vissa saker. Och vad det kan finnas för anledning att de inte vill göra andra saker. Jag funderar lite kring alltså förstärkningshistorik. Om man har förstärkt fel saker, kan det bli ett problem som man kan behöva problemlösa?
Ja, absolut. Om vi ser en häst som föredrar vissa beteenden över andra beteenden och kanske blir ovillig till att göra de nya beteenden, absolut. Då kan vi verkligen se att hästen favoriserar det som har en gedigen förstärkningshistorik. Kanske det vi började med att träna en gång i tiden, eller någonting som man gör mycket mellan andra saker, eller någonting som hästen, förutom att vi förstärkte med godis, kanske redan har en förkärlek till, eller någonting som har en inre motivation Som min häst till exempel idag tränar honom lite grann strax innan jag kom. Och han älskar sparka på saker. Han tycker att det är väldigt roligt. Och det är någonting som vi har jobbat med nu ganska intensivt det sista. Och jag skulle göra någonting med en starttarget idag. Och visa de praktikanterna jag har hemma hos mig. Och han ville bara sparka, han ville bara göra pantervåk. Och då kan jag ju nog tycka att det inte är ett problem. Utan då kan jag välja att förstärka det några gånger för att jag är ändå glad att han vill erbjuda det. Men sen att jag låter bli förstärka det, och då kanske det sker lite negativ bestraffning. Att godiset uteblir då för just den saken. Och istället så förstärker jag ett annat beteende, det jag vill ha just nu. Och en häst som är ganska ny till klickerträning kan tycka att den övergången är svår. Men desto mer saker du har med en mer gedigen historik, desto lättare går hästen mellan olika övningar. Och vi kan för dagen ändra saker, att det blir andra konsekvenser eller man vill ha någonting på ett lite annorlunda sätt. För hästen blir bekväm i den här processen, i shaping-processen. Så klickar jag idag för nosen på min axel, så kommer jag få nosen på min axel. Imorgon kanske jag klickar för nosen på min fot, och då kommer jag få nosen på min fot. Det var kanske ett konstigt exempel, men just det här att hästen blir väldigt flexibel. Och då kan jag tycka att det som man kan uppleva som ett problem i början inte är ett problem längre. För vi kan helt enkelt bara klicka för något annat och få det.
Jag började ju klicka för mycket stillastående grejer, mycket långsam skritt och så här. Jag började träna med en halthäst som veterinärerna egentligen inte hittade något fel på, men hon var halt, så i vänstervärvet så var det en tydlig hälta, jag vet inte vilken grad. Så jag vågade inte börja med att förstärka någonting som var i högre energi. Jag ser jättetydligt på Chanty att hon galopperar omkring i hagen med Molly, och hon travar ofta också, och så att hon gör det och hon är fräsch. Men när jag tränar henne så vill hon helst stå still, och annars så traska omkring i skritt. Mm. Men kan det ha med förstärkningshistoriken att göra? Eller tror du att det är hennes personlighet bara så att hon vill inte bjuda på mer?
Just i Chantys fall så tror jag att det är både och. Mm. Hon har rent, så som jag känner henne, så har hon absolut den mer introverta sidan. Hon gillar inte att röra på sig lika mycket som en, om vi tänker en väldigt, väldigt extrovert häst. Så hon har nog naturlig tendens till att inte bry sig så jättemycket om det. Plus att hon har väldigt mycket träning i att faktiskt röra sig framåt, som kanske inte varit så himla trevlig. Och du har förstärkt stillastående långsamma saker. Så det finns flera saker som är lite emot dig här. Ja. Och det här är faktiskt ganska vanligt som problem, att hästen inte vill röra sig. Och speciellt när man inte har klickertränat så jättelänge. Nu börjar du komma en bra bit på väg.
Nästan
absolut.
Ett år, ja. Nu, så det borde räknas som.
Ja, och där någonstans börjar saker och ting hända ganska fort. Efter ett år kanske ungefär. Där hästen verkligen börjar släppa sin liksom negativa historik och börjar bli mer flexibel kring saker och ting. Det finns olika sätt att träna det här på. Så beroende på om din häst blir väldigt frustrerad, om vi kan se liksom negativa signaler på, eller negativa saker hos hästen när du jobbar till exempel med utsläckning eller med negativ bestraffning, då kanske man försöker undvika det och försöka shapea upp mer fart. Och då tänker man alltså från väldigt långsamt och så se vad du har och shapea upp det tills det går snabbare och snabbare. Det är den långa vägen som också oftast innebär minst frustration. Tycker man inte att hästen blir särskilt frustrerad, eller har du provat den första varianten och som du säger, hon bara struntar i det, hon vill inte, då går hon heller därifrån. Då finns det lite olika saker man kan testa. Och där börjar man hamna liksom längre ner på den etiska trappan. Definitivt. Mm. Så man kan se att det finns en plats även för de metoderna. Men man bör då ha först provat en mer etisk variant av problemlösningen. Och funkar inte det, då går man vidare och kollar. Eller kan jag göra på ett annat sätt, såklart kan man kolla. Men sen går man vidare på trappan och ser okej, vad de gör då. Ger ganska högvärdigt godis bara enbart för rörelse framåt. Och det brukar funka ganska bra. Mm. Och det kanske bara behövs som ett litet tema under ganska kort tid. Säg att du tränar så i en vecka, att du bara belönar för fart framåt. Då kommer du snart ha en häst som har svårt att stanna.
Eftersom hon traskar omkring i 3,5 hektar skogshage nu och springer omkring och leker med Molly, så ser jag det inte ens som ett stort problem, för att hon får ändå sin rörelse. Men skulle jag framöver här bli mer sugen på att rida och vilja kunna sitta och galoppera lite grann och så, där, så ser jag inte att jag har det frivilligt hos henne. Så att jag behöver ändå ta tag i det. Men tänker vi det som problemlösning? Det gör vi?
Ja. Det gör jag. Mm. Ja.
Finns det någon mer som problemlösningsgrej? Jag tänker, även om hästen skulle ha fysiska problem, så måste vi ju till exempel verka hovarna på den. Det spelar ingen roll om de inte vill hålla upp ett ben. Det är ändå en sak vi måste göra. Hur tänker du problemlösning med en häst som inte vill bli verkad?
För det mesta så kan vi övertyga hästen om att delta med godsaker. Så
är det där godiset, Anne.
Ja, det är
och
godiset.
De har inget dåligt samvete för den där godisen, utan de bara gött.
Precis, de bara äter.
Ja, det är
desto godare, desto bättre. Mer choklad till hästarna.
Ja.
Så för det mesta, om jag kommer, och det är väldigt ofta att mina hovkunder inte är klickertränare. Så att jag har helt vanliga människor som har hästar som inte vill stå still. Jag är där för att utföra ett helt annat jobb än träning. Så för det mesta så försöker jag hitta en lite mittemellanväg och göra mitt jobb så smärtfritt som möjligt för min del och så smidigt för hästens del. Och de flesta hästar funkar väldigt bra med att man lyfter upp hoven så som hästen är van vid. Jag drar hovskägget eller vad hästen nu gör. Liksom. Varpå då ägaren sticker fram en påse med hö eller en slickburk eller en hink med godis har jag i vissa fall. Föl brukar funka väldigt bra med kli. De älskar ju kli. Så då om man då lyfter hoven så börjar ägaren klia på favoritstället och jag verkar. Och då går ganska fort att verka föl. Det tar ju bara några rasptag. Varpå det är färdigt. Och då kan man ju få en ganska trevlig introduktion till just den verkningstiden. Stöter jag på en häst som är extremt svårverkad, då säger jag att jag måste träna den under tiden och kanske inte kan verka färdigt den samma dag. Det har ju hänt flera gånger faktiskt att jag har tagit mig an sådana hästar som är extremt, extremt svåra. Och då kanske det tar flera timmar att bara verka två hovar. Och då kanske jag bara tar två i taget, för sen är jag trött.
Mm.
Det var inte så länge sedan så hade jag en sån häst som var jättestor. Hon såg ut som en jättestor ardenner fast det var en tinker. Hon var enorm verkligen. Hon måste vara närmare 1,70 och jättebiffig. Och med hovar som hör till en sådan häst och som inte hade blivit verkad på länge, för att det var ingen som lyckades med det. Men i det fallet, visst, hon måste verkas, men samtidigt, jag kan inte, för att jag är inte tillräckligt stark. Jag kan inte tvinga den, i så fall måste man söva hästen och sådana saker, men det vill man ju såklart undvika. Och då får det ta den tid det tar helt enkelt, och då tränar jag den och då får ägaren betala för det samtidigt ihop med en verkning då.
Men då ser du framsteg hos dem?
Ja, absolut. Annars skulle jag inte fortsätta verka hästarna. För att jag är lite rädd om min kropp. Jag vill gärna kunna verka många år till.
Mm. Precis. Vad behöver vi säga mer om problemlösning då?
Jag tror att det är viktigt om man tycker att man har ett problem. Eller om ens häst tycker att vi har ett problem.
Ja.
Då är det bra att ta tag i det tidigt. Försök att göra någonting åt det tidigt hellre än att det eskalerar och blir ett sådant problem som vi får bråttom med. Så vänta inte med att lastra din häst tills din häst är sjuk. Vänta inte med att öva på hovlyft tills hovarna ser ut som hej, kom och hjälp mig. Vänta inte med att öva på nya människor, veterinärbesök tills det krisar, för då får vi stora problem och kanske inte kan behandla hästen eller kanske inte kommer iväg till sjukhuset när hästen har kolik. Så försök ta tag i de sakerna tidigt så att det inte krisar.
Så lite gör en inventeringslista över vad har min häst lite bekymmer med och ta tag i dem medan de är små.
Precis, ja. Och jobba på de som, sakerna som faktiskt gynnar hästen. Det kanske inte är så viktigt att kunna rida ut i skogen när min häst inte kan lyfta hovarna, till exempel.
Precis, också göra en prioriteringslista där på vad som är viktigast att kunna göra med hästen.
Ja.
Mm. Ja. Det går så smidigt alltid när vi pratar, Anessa. Tjo, tjo, tjo.
Och sen vi pratar på.
Har vi fått svar på frågorna.
Det är bra.
Känner du dig nöjd?
Jag känner mig jättenöjd.
Ja,
bra. Kul.
Kul, vi hörs en annan gång.
Det gör vi.
Hej.
Hej.